Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Om ni anar en viss ny energi i min röst så stämmer detta. Jag har nämligen varit på mitt hjärtats bästa plats i Kalifornien, Santa Monica. Alltså, ja, LA då, med mina stora killar. Och nu är jag tillbaka. Och det var fantastiskt, Lovisa.
Jag har aldrig sett en person stråla så mycket på sina bilder som du. Det var som att du är solen.
Ja, men alltså, det var faktiskt fler som sa det. Att det var så, alla bara så här, gud, man ser hur mycket du älskar att vara där. Och det stämmer ju. Jag älskar verkligen att vara där. Och speciellt i Santa Monica. Det är liksom, det är min plats på jorden. Jag vill inte vara någon annanstans än i Santa Monica. Vi var där först i 4 nätter. Och sen åkte vi till West Hollywood. Och så var vi där i 4 nätter. Och då kände jag direkt så här att, ja, men absolut, jag gillar också stan och sådär, det är nice, men kanske lite niceare när det inte är så varmt som mitt i sommaren. Men Santa Monica, det är ju där jag vill vara. Jag blir så lycklig. Jag blir så lycklig i själen. Och vet du, Lovisa, hur jag kan säga att jag blir det? För det är så här, när man är lite grann jetlaggad, i alla fall jag, så vaknar jag väldigt tidigt när jag är i USA. Så att jag vaknar varje morgon, kanske vid 6, mellan 6 och 7 någon gång. Och det gör ju inte barnen, för de är tonåringar typ, så de sover. Så att då gick jag upp och gick ut och sprang min vanliga runda som jag alltid springer när jag är där. Det vill säga bort till Venice och sen ta en kaffe där och så springa tillbaka. Men eftersom jag inte springer så långt nu så sprang jag bort till Venice, det blev ungefär 4 kilometer. Och så köpte jag en kaffe och så promenerade jag tillbaka och drack min kaffe samtidigt. Så att det var lite skillnad i rutinerna. Men det där, den där stunden, det är alltså den bästa stunden på jorden. Och vet du att där på Santa Monica Beach, när man springer där och bort till Venice Boardwalk och så, det, dels är det mycket att titta på. Bara på morgonen så är det ju hur mycket action som helst. Alltså det händer grejer överallt och folk är ute och motionerar och lever livet. Och, ja. Så att man går aldrig med hörlurar. Alltså det är enda stället på jorden som jag inte har i någonting i öronen när jag springer. Och det blir inte jobbigt och det blir inte tråkigt. Utan jag bara springer, tittar och lyssnar. Framförallt lyssnar. Alltså det är så jävla spännande. Så många små brottstycken av liv som man får höra på de där runderna. När man springer och går eller bara, du vet, sitter och hänger på någon bänk eller kollar på någonting, några som idrottar eller sådär. Alltså jag har hört så mycket spännande konversationer. Så att man blir så här, nej men vänta, jag måste nästan springa efter er nu. För att jag måste höra fortsättningen på det här. För man hör ju bara små. Men det är så mycket liv där. Du vet, folk går där med sina vänner och de pratar om djupa saker. Eller de pratar i telefon. Alltså, det är så jävla intressant. Så dels är det en sån upplevelse för själen bara att få vara där och springa i den miljön. Men också är det så jäkla spännande och intressant. Alltså där skulle jag vilja börja alla mina månader i livet. Det är det bästa som finns. Åh, jag saknar det så mycket redan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med vårruset.
Vi säger stort tack till vårruset.
Vad var den stora höjdpunkten? Okej, din morgonrutin, men vad var liksom själva... är det miljön som är den stora grejen? Är det människorna? Är det den du blir... slash känner dig som, vad är det du tar med dig hem?
Nej, men jag tänkte faktiskt ganska mycket på det. Jag tror att det jag tycker allra bäst om med Santa Monica, det är ju klimatet. Alltså det är ju i princip samma klimat året runt. Det är lite kyligare på vintern så. Men det är alltid en liten bris, så även när det är jättevarmt på sommaren så fläktar det lite grann nere vid vattnet, så att det känns inte som att man ska dö. Och när man är ute på morgonen så är det liksom, det är en lagom temperatur, även om det blir 35 grader på dagen, så är det en lagom temperatur för det fläktar lite grann. Och jag tänkte så här att den temperaturen som är det klimatet, det tror jag att jag mår väldigt bra av att vara i och leva i och så. Och nu var det lite extra för att mina barn har ju aldrig varit i LA, och få ta med dem dit och göra alla saker som jag älskar och liksom få visa dem mina små smultronställen och ta med dem till mina bästa restauranger och sådär, det var jättehäftigt faktiskt. Det var superhäftigt. Och de älskade ju också att vara där i Santa Monica och Venice. För att det går att vara så himla aktiv. Man kan göra så mycket saker. Man kan gå ner till piren och kolla och hänga lite. Vi var jättemycket på Original Muscle Beach. Alltså inte på tyngdlyftargymmet i Venice. Utan originalet i Santa Monica. Där det är mycket så här ringar och rep och... balansgångar och sådär. Så att det liksom uppmuntrar till att man ska använda kroppen, fast på ett väldigt, mitt favoritord, atletiskt. Mm. På ett väldigt atletiskt sätt. Och ungarna älskade ju det där. De tyckte det var så kul att hänga i ringarna och klättra upp för repen. De tävlade vem som klättrade upp först. Och, alltså vi var där och hängde jättemycket. Och sen hade vi cyklar nästan varje dag, så vi cyklade bort till Venice. Vi stod och hängde vid skategropen, eller vad man kallar det. Skategroparna. Du vet vad jag menar.
Ja, det är ju där den här tjejen som vi pratade om inför OS. Den här lilla tjejen som är så fruktansvärt bra på... Det var ju så... Jag höll på att säga upptäckte henne. Men hon hade ju jättemycket filmer från den skategropen. Alla vet vilken skategrop det är. Det är så mycket, enormt mycket snygga filmer därifrån.
Ja, exakt. Och man blir helt fascinerad när man står där och tittar. För folk är så otroligt skickliga. Och det är de ju också när man står och tittar på dem som håller på där i ringarna och grejer. Alltså det är ju gymnaster, det är ju artister. De är så jäkla bra. Alltså man kan bara stå och glo hur länge som helst. Det är som gratis föreställning. Man köper inte biljett och man får det mest fantastiska att titta på. Och folk börjar ofta jubla helt spontant och bara wow, och folk börjar applådera. Och det är också så amerikanskt att man liksom visar känslor lite mer. Det hade förmodligen inte hänt i Sverige, men i USA så gör det. Så vi stod där vid skategruppen och tittade jättemycket. Vi köpte en basketboll, vi spelade basket där på Venice Beach. Det har jag alltid drömt om att göra, men aldrig gjort av någon anledning. Och nu var det bara så här, men vi köper en boll och spelar. Så vi var där och spelade skitmycket. Vi surfade, fick ta med barnen på att surfa. Också jättekul, men väldigt svårt. Alltså det lilla jag lärde mig när jag surfade där för 7 år sedan, det var som bortblås, kan jag säga. Att jag var helt hopplös. Så till slut var det så här, vi hade 2 timmars lektion. En privat lektion för oss 3. Och till slut så sa jag bara så här, men nu, jag sätter mig på stranden och tittar på er. Och då tänkte jag så här, men det måste ju nästan ha gått 2 timmar nu. Men de höll på säkert en halvtimme till, så det hade bara gått en och en halvtimme. Och då var jag helt slut. Men det var väldigt roligt att titta på dem och se hur kul de tyckte det var. Sen var de inte med mig ut och sprang och så där, men... Vi tränar på gymmet tillsammans där i Santa Monica. Så jag vet inte, det är någonting med... Jag vet inte. miljön, det, livet där på något sätt, att det är så enkelt, känns det som. Sen kanske inte samma sak om man bor där, det vet jag inte, men min dröm kommer ju alltid att vara att få vara där och börja varje morgon på det där sättet. Och sen hörde jag att Tom Cruise brukar också börja varje morgon på det där sättet, att ta en morgonlöpning eller morgonpromenad längs Santa Monica Beach, för han bor tydligen i Santa Monica. Och det, då kände jag bara så här, men det är inte bara jag, även Tom Cruise tycker att det är det här som är livet. Är det sant? Ja. Tom Hanks också?
De brukar crasha folks semesterbilder.
Fan vad härligt.
Ja. Det är du då. Vilken trio.
Ja, vilken trio. Nej, men, och sen så när vi var sen i Hollywood så gjorde vi lite andra grejer. Vi var på The Ivy, min favoritrestaurang i hela världen. Jag älskar den så mycket. Vi var på Rodeo Drive, vi var på Universal, vi var på Griffith Observatory. Vi var på en Women's NBA-match, för jag ville så gärna gå på sport. Men de flesta säsonger har inte dragit igång än. Förutom då Women's NBA. Så det var vi och kollade på. Och det var lite deppigt faktiskt, för att det var så otroligt lite folk. Det var så tomt i arenan. Och det blev jag lite beklämd av. För det där är ju liksom högsta nivån för damer i världen. Det borde inte vara så stor skillnad som det är till männens basket. Och det alltid är fullsatt i de där jättearenorna, oavsett vad det är för match de spelar. Så det var lite trist, men själva matchen var ju skitkul att se. Och det är alltid en upplevelse att gå på sport i USA, för det är samma där. Det är mycket mer känslor, det är så oängsligt. Du vet, folk står upp och sjunger och hejar på sitt lag, skriker med i ramserna, dansar när de blir filmade i såna här dance camera, du vet. Jag tycker om det. Jag är trött på det ängsliga, trista, tillknäppta Sverige. Så jag tror faktiskt, för att återgå till din fråga, jag tycker också om att jag blir lite mindre hålla tillbaka när jag är i USA. Jag känner att man kan vara med sig själv. Att man behöver inte, eller att man, känslor behöver inte vara pinsamt. I Stockholm känns det lite grann som att allting ska man skämmas lite för. Allt är pinsamt, allt är töntigt. Man är liksom rädd hela tiden för att bli dömd på något sätt. Att man är en tönt eller att man inte är rätt eller att man är otrendig, att man är ocool. Och så i USA, de bara skiter i det, de bara kör. Och jag gillar det jättemycket.
Men när jag var i Los Angeles för några år sedan, då den stora trendspaningen som vi kom hem med, det var kale. Alltså grönkål. Det var specifika grönkålsrestauranger och kaféer. Det var grönkål i alla smoothies. Det var liksom kale, 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 kale. Och då tänkte vi så här, okej, vänta ett år eller två så kommer det att komma till Sverige. Och det gjorde det. Vad har du för trendspaning med dig hem? Vad är det vi ska liksom hålla utkik efter här i Sverige om ett par år?
Nej, men på alla restauranger tror jag i princip som jag var på, inte alla kanske, men väldigt, väldigt många, så var det mycket brysselkål faktiskt.
Brussels sprouts.
Ja, och så är de liksom stekta sådär, eller stekta, jag vet inte hur de har gjort med dem, du vet, jag kan ju inte laga mat. Men så att de får en krispig yta.
Friterade? Smakar,
nej, inte friterade, men att det blir lite så här krispigt ytterst på brysselkålen. Inte friterade.
Det hade ju jag gillat om det var friterat.
Nej, men det ska ändå vara nyttigt. I Santa Monica så ska de ju gärna äta nyttigt då. Världens största portioner fast nyttigt. Men då smakar de är liksom stekt i något salt och grej. Alltså det är så jäkla gott. Och så gör de ju samma med broccoli och blomkål. Så det är mycket sånt som man äter. Men en annan spaning är ju att det är väldigt mycket shared plates. Alltså att man ska dela på allting. Man ska ta in en massa olika saker och smaka av varann, typ dela. Jag tycker det där är lite svårt. Jag uppskattar väldigt mycket att ha min egen mat, faktiskt.
Men jag lyssnade på en intervju med kändiskocken Tom Sjöstedt.
Ja.
Och han uttryckte en ganska så stark frustration som kock när folk beställer in maträtter och sen ska dela. För att kocken, de här proffsiga kockorna. Jordärtskockorna. De har komponerat smakerna. De har komponerat konsistenserna, alltså hur allting ska liksom mixas till den perfekta matupplevelsen. Och så beställer folk in 4-5 rätter och ska dela på. Why you little? Typ att man förstör kockens förjobb.
Ja, men då får han nog bara tugga i sig det. För om det är väldigt inne i USA just nu så kommer det ju garanterat att bli det i Sverige också. Det känns som det är det på en del ställen redan. Men det i USA var det som att precis överallt så skulle det delas på maten och beställas in flera rätter. Sen har jag en tillspaning och det är ju att amerikansk, mexikansk mat är skitäcklig. Alltså vi gav några försök på mexikanska restauranger för att jag tycker så mycket om mexikanskt egentligen. Men det är ju svenskt mexikanskt har jag kommit på. För att varje gång var det så här, nej, det är inte gott. Och barnen var samma, kan vi sluta äta på mexikanskt nu? Det är inte gott. Jag bara, nej, det är inte gott. Okej, jag köper det. En annan trend är ju att det är svindyrt. Alltså det är så dyrt så att det går inte att gå ens på en liten taskig restaurang. Alltså när vi gick på McDonald's och käkade frukost en dag, det kostade 400 spänn. För det går inte att äta billigt. Det är helt omöjligt. Till slut känner jag bara så här, nej, men jag skiter det här nu. Jag bara låter pengarna rinna ur mina fingrar så får jag ta det sen.
Sluta man kan inte räkna gå liksom på semesterkassan.
Ja, men man kan inte gå och tänka på det hela tiden för det blir så himla tråkigt. Sen tyckte jag att en annan grej som jag plockade upp var att det är ganska, det känns som att det är lite ute att vara uppklädd.
Ah, oh, in sätt. My active wear. Är det det som gäller?
Ja, men också lite mer så slappt. Lite mer loose. Alltså lite korta magtoppar, lite jeans. Lite, alltså inte så här höga klackar, korta klänningar, glammiga kläder. Utan det känns, i alla fall på de ställen som jag rörde mig på, att folk är lite mer nedklädda. Och när vi var på DIY till exempel så var det jättemånga som var där i träningskläder. Verkligen activewear. Så du hade smält in perfekt.
Ja, men ja, då undrar jag, vad är DIY?
DIY är en restaurang. Det finns egentligen två i LA. Det finns en som ligger i Santa Monica. Den var vi också på. Men den riktiga DIY, om man säger så, den ligger på Robertson i West Hollywood. Och det är världens mysigaste restaurang. Den är liksom lite så här gammeldags. Det är jättemycket blommor. Det är så rutiga dukar. Det är fint mönstrat porslin. Det är väldigt mysigt. Det är som att komma nästan till så här engelska landsbygden, känns det som. Och så har de jättegod mat och jättegod dricka. Och det är väldigt så här posh. Alltså det ligger ju jättenära Beverly Hills. Det är ett superdyrt ställe. Det är svårt att få bo. Det är mycket så här rika människor som går dit. Och där så var det väldigt många som kom i träningskläder.
Det var
det. Och det blev jag lite förvånad över. För jag sa ändå till killarna så här, men ta på er något ordentligt nu, för nu ska vi käka på DIY, så att gå inte era fula, trasiga flipflops och så. Men det gjorde ju inte folk där heller, utan om de gick i flipflops så stod det ju stort Fendi på, eller Gucci, eller du vet, Louis Vuitton. Eller. Så att det var ju inga slafsiga, billiga grejer som var köpta på Walmart, utan det var designerprylar, men ändå att det är accepterat på något sätt. Men det var en trend som jag noterade, att det var väldigt mycket nedklätt. Så det tror jag kanske också kommer att komma till Sverige.
Det kanske är så att träningskläderna är det dyraste från Lululemon och från Stella, ja, McCartney, och att det liksom är det allra mest crème de la crème premium träningskläderna som de kommer i.
Ja, men det var det ju. Det var det ju verkligen. Alltså man ser ju fortfarande att de är jätterika. För de har ju fortfarande någon dyr handväska till sina dyra träningskläder. Så att det är ju liksom inte så att man tänker så här, åh, de kommer direkt från gymmet. Utan det är ju verkligen en stil, tror jag.
Man kan ju också se på människor att de är väldigt rika med hållningen och ansiktet på något märkligt sätt. Men det är mina fördomar.
Jo, men det är någonting. Jag vet inte, men det är verkligen någonting. Och då känner man ju lite så här, jaha, här kommer vi lallade från Sverige och passade inte riktigt in. Men, ja. Men det var en annan grej som jag upptäckte. För det var första gången som jag reste själv med mina två barn. Jag har ju rest i och för sig med Jack själv en gång och med Dylan själv en gång. Men då var ju de ganska små, för det var ju deras 10-årsresor. Så då kanske vi inte var i riktigt samma kretsar sådär. Nu gick vi ändå på ganska fina restauranger och så. För att jag ville att de skulle få uppleva det. Och då upptäckte jag att man blir mycket sämre behandlad när man kommer med barn. Alltså det är som att de skiter i en lite.
Paria?
Man får... Ja, men, nej, men alltså på restauranger, att de är lite så här... Här kommer vi inte att sälja speciellt mycket alkohol ändå. Och det här är barn, det är liksom ingen som vill titta på det från gatan. Och känner så här, vill jag gå in för det sitter två barn. Nu är mina barn ganska stora, men ändå. Och det var ganska speciellt att man kände verkligen så här, man blir behandlad på ett annat sätt. Det var lite ovant för mig. Jag har inte riktigt varit med om det förut, faktiskt. Men fascinerande.
Hur har det gått med din styrketräning då, Jessica?
Det har gått okej, för det har ju varit gym givetvis på hotellen som jag har bott på. Det är ju ett krav när jag bor på hotell. Jag kollar alltid om det finns ett gym och om det ser liksom rimligt ut. För ibland så kallar de ju en städskrubb för ett gym typ. Och så finns det typ en yogamatta och ett gammalt löpband som inte fungerar i princip. Men det här var riktiga fina gym, men de hade inga fria vikter. Så det fanns inga sådana stänger där man kunde lägga på sina egna vikter och så. De hade ju lite hantlar och sådär. Men det var lite svårt för mig att göra mitt styrkeprogram. Så att jag fick freebasea lite grann och styrketränade i och för sig mina pass. Jag gjorde ju det jag skulle, men det blev ju inte riktigt mitt program, om man säger. Utan jag körde mer... Ja, jag körde det som finns. Och så improviserade jag och körde lite mer helkropp kanske. Men jag har hållit igång i alla fall, det har jag gjort. Och sen har jag ju sprungit nästan varje dag. Så att tränat har jag gjort. Men idag ska jag till gymmet nu efter att vi har poddat. Och köra programmet för första gången då sen innan jag åkte till USA. Och det blir ganska skönt. Jag känner mig väldigt taggad på det.
Men... Njuter du av att kunna springa ordentligt igen, eller har du vant dig vid att nu är löpningen en regelbunden del av din träningsrutin?
Nej, jag är fortfarande livrädd att det ska gå åt helvete. Alltså jag är fortfarande livrädd att det inte ska funka. Och jag känner ibland så har jag tydligen gjort lite för mycket, för då kan jag få ont i min häl igen. Så att jag måste verkligen ta det försiktigt och ta det lugnt, och jag är inte säker på att jag kommer att kunna springa några längre distanser. Alltså ska jag gå och Åsa och Linda göra det här maratonet, det kan mycket väl bli att springa väldigt korta sträckor och gå mestadels, om kroppen ska hålla. Men vi får se, jag har inte gett upp ännu, det har jag inte gjort. Men jag känner ju verkligen att jag balanserar på en knivsägg. Ett steg fel, eller du vet, en kilometer för långt, så kan det gå åt helvete igen. Så att jag är väldigt ödmjuk inför att ha kunnat börja springa igen. Det.
Åh, vilken fin beskrivning.
Tack.
Ödmjuk.
Mm, så är det. Men det är kul. Det känns som att jag är ganska bra igång ändå. Igår var jag red för första gången. Nu är den terminen igång också. Jättekul. Träningsverk idag. Insida lår. Och sen så ska jag börja köra med din PT, som också är min syras PT. Vi ska köra ett pass ihop, jag och syran, i veckan. Då kommer du och jag ses en gång i veckan. Det är vi inte vana vid.
Nej, det här
vi kommer liksom att mötas
märkligt
i dörren.
Väldigt.
Ja, det blir jättekonstigt.
Vi kan ju berätta för lyssnarna hur det här upplägget, hur vi har lagt schemat.
Ja, för vi poddar ju alltid på tisdagar, du och jag. Och vi har ju en speciell poddtid. Och innan vår poddtid så är ju du alltid hos din PT då, som du också är min syras PT. Och tiden efter dig har min syrra. Så att ni ses ju en gång i veckan. Så. Men nu för att vi ska hinna podda i rimlig tid då, innan lunch och sådär, så har ju du fått flytta din tid en halvtimme. Så ja, att jag och syrran kan
mig
träna. Ja, men det, då är det, kommer det ju upp, Lovisa, tänker jag. Jag tänker att det är win-win. Så kommer vi att träna, sen kommer jag direkt och köra hem efteråt och sätta mig och podda med dig. Så det blir ju kul, vi kommer ju liksom komma nytränade båda två in i podden varje vecka.
Ja, men säkert också med helt olika upplevelser av våra träningspass den morgonen. För vi har ju lite olika inriktning. Din syrra som jag då träffar en gång i veckan, hon kommer ju alltid från med sina basketspecifika fyspass. Och det är liksom inriktat mycket på den profilen som hon jobbar utifrån. Medan jag har väl haft lite mera fåfänga och lite mera muskelpump inriktning. Och sen så någon gång så har jag fått köra efter din syrra. Och då kommer PT:n med så här, nu ska du få testa exakt samma sak som Jenny har kört. Jag bara, åh nej. Jenny är typ 2 meter lång. Hon är en amazonkvinna. Oj. Men det är roligt. Alltid när jag får någonting att matcha, då går jag igång lite grann. Nej, så vi kommer komma med enormt hög energi på våra podd-dater varje vecka framöver. Det känns väldigt kul.
Ja, det ska bli jättekul. Men vi får inte prata för mycket när vi ses. För det tar ju liksom bort hela grejen. Man måste liksom komma in i podden med saker som den andra inte vet om, tycker jag.
Surprise, surprise.
Vi får låtsas att vi inte känner varandra. Hälsa lite av med så här, hej.
Titta ner i golvet.
Ja, exakt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Ja, men du har ju också varit på äventyr när jag har varit ute och roat mig.
Ja, jag tror att jag har varit i den mest intensiva torktumlaren Samsung, Siemens eller Bosch skulle kunna producera fram.
Wow, det låter ju... Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
Nej, det vet jag inte själv heller. Alltså, då får man hoppa in i torktumlaren och så undrar man så här, jaha, åt vilket håll kommer den här börja snurra? Och så snurrar den åt ena hållet några varv. Och sen så stannar den upp och tänker man så här, ja, nu kanske det är klart. Nej, då snurrar den åt andra hållet några fler varv. Och sen stannar den och tänker man så här, men nu får jag kliva av. Nej, då tar vi några varv till. Och så kommer jag ut i den här torktumlaren och bara, vad var det som hände? Vad har jag varit med om? Men alltså, vilken erfarenhet för livet. Jag kom absolut inte in i det här som ett helt vitt pappersark, som i att jag inte visste alls vad jag skulle förvänta mig. Men jag kom ju in som den minst erfarna ledaren i internationella mästerskapssammanhang. Sen behöver man ju också komma ihåg att det har varit 2 säsonger av pandemi, vilket innebär att väldigt många är ju ringrostiga. Alltså tävlingsarrangören är ringrostig.
Ja.
Väldigt många deltagare som aldrig har tävlat internationellt, som de skulle ha gjort ifall de hade varit några år födda några år tidigare. Jättemycket covid-policies som vi hade tagit fram, hur vi ska agera inför mästerskapet med covid-test och rekommendationer kring hur människor ska bete sig innan avresa, till hur vi beter oss på bussen, på Finlandsfärjan som ju var... Det är ju liksom bara speciellt att åka med 55 unga människor på Finlandsfärja. Och så här, se till att det flyter på bra i en bufférestaurang med alla som åker på sin festtripp på båten.
Ja, men bara att du får med dig alla ungdomar i land sen.
Ja. Nej, men jag sov ingenting för den första natten när vi var på båten. Jag sov ingenting. Dels var jag så här, okej, kolla alla nödutgångar. Och sen har jag också ansvar för vissa av de här barnen som jag personligt ska gå och hämta i hytten vid evakuering. Till att så här, är alla i sina hytter? Har alla liksom kommit hem för kvällen? Följer de the curfew riktlinjen, regeln? Till att... ja, men hålla koll på svensk och finsk tid för frukostöppningen till när vi ska kliva i land. Det var väldigt många, många delar att hålla koll på. Men också så här, även som en väldigt erfaren bufféätare i vuxen ålder. Men att komma in i en sån här stor bufférestaurang och försöka få sig en överblick över situationen, hur det här är tänkt, hur det är uppdelat, till att sen se till att ungdomarna fattar hur den här bufférestaurangen går till. I det här kaoset, hög ljudvolym, och då slutade det med så här att jag letade upp kidsbuffén och bara, hörni, okej, här finns det fiskpanetter, kycklingklubbor, köttbullar, potatismos, pommes frites, ställ er i kö. Och alla ungdomar bara, åh gud vad skönt. Så de slapp att, det var ju jättefin buffé, maten var otippat bra, men det var liksom för många beslut, och sen när de är så himla många i alla åldrar, så jag liksom, okej, okay, så. Men också så här, okej, okay, dricka stationen, ja men då är det väl 4 sorters läsk, och sen är det kolsyrat vatten och vatten utan bubblor, men sen är det ju liksom vinkranen rött och vinkranen vitt, och sen är det ölkranen, så du vet, jag så här, vi har regler, de här ska följas, men ändå så får jag stå där och liksom hålla koll att alla tar rätt kran. Ah. Men sen hade vi en resdag i Finland där vi också hade så här, gå igenom, dela ut alla landslagskläderna, sitta i små grupper och gå igenom race plans för kommande lopp. Och också packa upp alla kanoter, se till att alla fick träna på vattnet i sina besättningar som de ska tävla i. Se till att alla kommer till skolan där vi ska sova på luftmadrass i klassrum. Jag sov ingenting även natt 2 och natt 3. Alltså, och sen de här tävlingsdagarna som var... På ett sätt så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har varit med om. Men sen när jag tittar på alla så här proffsbilder som föräldrar har med såna här stora kameror. De har fotat hur mycket som helst när alla är ute på tävlingsbanan. Och så har de även fotat såklart och lite publik och oss förbundskaptener när vi jobbar. Och då ser jag helt så här jättefokuserad. Jag har ett stone face. Och jag tänker, men gud, jag ser inte alls ut att ha roligt. Men jag tror att det handlar om att jag är så enormt fokuserad. Det är så mycket fokus på logistik, tider, individer, utrustning. Så jag hade pluggat in hela tävlingsprogrammet i huvudet. Jag visste exakt vilka tider vi hade i laget. Vem som skulle paddla med vem och vilken kanot som de skulle ha. Men ändå så hade jag liksom mitt papper som jag höll i hela tiden för att inte missa någonting. Man vill inte... hamna i liksom en... Vi hade trånga sektioner som vi hade förutspått. Men man vill ju inte hamna där utan att vara förberedd. Och ändå så är det väl någon ungdom som försover sig. Och kommer sent till tävlingsplatsen. Å andra sidan så tänkte jag så här... Ja, men det här är också en aktiv som då kommer joggandes till tävlingsplatsen. Man ser så här, fortfarande så här sömnsvullen runt ögonen. Hämtar padden, tävlingslinne, hoppar ner i kanoten vid bryggan, paddlar iväg och tar ett brons i nordiska mästerskapen. Vilket så här, jättestort. Och så tänker jag så här, men det kanske var bra att just den där ungdomen försov sig för att då han personen inte var så nervös. Så ja. Det finns ju för- och nackdelar. Men jätteroligt. Jag tänkte jättemycket under tiden på hur transparenta många ungdomar är innan de formas till vuxna och börjar begränsa sig. Och då tänker jag framförallt i det här att visa glädje. Det kanske hänger ihop med det som du pratar om, så här, svenskar, hur man är i offentliga miljöer. Men att visa glädje med skratt, visa glädje med tårar, besvikelse. Alltså besvikelse som kommer ut på så många olika sätt. Och dels kan man ju känna besvikelse över någonting som man själv... där man själv upplever att det gick dåligt, som kanske inte är en objektivt delad besvikelse, men också det här gick inte så bra som vi hade hoppats på, där man kan dela besvikelsen i en grupp och då kommer det tårar, det kommer kanske elaka ord om sig själv, och då att som coach manövrera och navigera i den självanalysen. Men också, och det här jobbar jag jättemycket med vuxna, men det blir så tydligt när alla känslorna kommer så tydligt och spontant från ungdomar som inte har formats in i att hålla tillbaka känslor så som vuxna ofta lär sig göra. Det är väldigt, sitter du i en arbetsgrupp på jobbet och uttrycker missnöje och besvikelse över din egen prestation. Det är väldigt få som gör det och som känner sig bekväma med det. På samma sätt som att man kanske också upplever att det skulle göra det ännu sämre i arbetsgruppen. Jag tror att det är få människor som lyfter fram sina egna brister och tillkortakommanden i grupp. Man skäms ofta över att känna skuld, att man inte har burit den uppgiften som man har blivit tilldelad eller sagt att man ska göra och så vidare. Men prestationsångest, det har vi haft liksom väldigt, det har varit väldigt tydliga händelser där prestationsångest, och inte i den här lilla formatet så här, ja, jag är väldigt nervös för hur det här ska gå, utan prestationsångest som tar sig de stora uttrycken hela vägen in i panikångest, vilket jag ju har jättestor erfarenhet bland vuxna och när det handlar om träning. Men då är det oftast i liksom ett litet skyddat format där man jobbar med prestationsångesten. Och ofta så behöver man ju jobba med prestationsångest utanför träningen. Alltså det är ju en process som handlar om samtal, som handlar om att kanske bearbeta gamla trauman och upplevelser som har satt jättedjupa spår. Men när det är i sånt här stort format och prestationsångesten tar sig uttryck i de stora svallande vågorna, då blir det så många delar att hantera, samtidigt som det finns ett tidsschema att förhålla sig till, där det liksom finns en deadline för när man måste sitta i kanoten på vattnet för att kunna tävla.
Mm.
Och där är jag så glad över att jag har erfarenheten, jag har tryggheten, jag har verktygen och jag vet hur jag ska manövrera då både ungdomarna, föräldrar som såklart blir oroliga, men också individen så här att okej, vad har vi, vad gör vi för strategi? För att det enklaste är ju att plocka bort personen och säga att nej, vi ska inte utsätta dig för den här ångestfyllda situationen. Men det kan ju sätta djupare spår än att utsätta sig för det, alla KBT.
Ja, för jag tänker att då blir det ju mer att att man liksom flyr undan den jobbiga situationen. Då kommer man göra det igen. Det tror jag är en dålig lösning. Alltså känslan är ju, för jag har också lidit jättemycket prestationsångest och har det fortfarande. Och det är ju lite grann som när man har ångest och går och grubblar över saker. Så när sen det är, så det man har prestationsångest för, så är det ju aldrig så farligt som man har föreställt sig. Inte ens när det liksom går dåligt. Om man till exempel ska vara konferensier på någon grej och har jättemycket prestationsångest som jag alltid har. Oftast går det jättebra och jag kommer hem till Patrik och säger så här, men det gick jättebra. Det var kul. Han bara, men jag visste det. Varför höll du på att noja innan? Ja, för att jag gör alltid det. Men ibland så är det ju så att, nej men okej, jag hade inte publiken med mig. Jag gjorde något misstag eller jag fick dem inte att skratta eller du vet. Man bara känner så här, det här var liksom en tre plus insats av mig. För det är sällan sämre. Om man är förberedd och så gör man inte sämre ifrån sig. Men ja, tre plus varken mer eller mindre. Men det är inte heller så farligt. Ingenting är ju så farligt som man tror med prestationsångest. Inte ens om man har prestationsångest för en basketmatch. Man spelar skitdåligt, man förlorar. Man är typ sämst, man kastar bort alla bollar. Ja, det var inte kul. Men det är heller inte så farligt som man föreställer sig innan. Och det är väl samma med om man ska tävla så här på nordiska mästerskap. Ja, kommer man sist? Ja, okej, jag kom sist. Det var jättetråkigt. Men så hemskt var det inte som jag trodde att det skulle vara. Det är ju det. Jag tror man måste verkligen kasta sig ut när man känner prestationsångesten. Och inte hela tiden bara undvika den jobbiga situationen. För då blir man ju aldrig av med problemet.
Nej, exakt. Och jag tror ju mycket på att man är så formbar. Alltså hjärnan är så formbar och elastisk, plastisk. Alltså det är så lätt att påverka hjärnan i de yngre åldrarna. På så sätt att saker som man är med om, upplevelser man har och de upplevda trauman, de sätter så djupa spår i när man är ung.
Mm.
Jämfört med när man kanske är äldre och lite mer resistent. Lite mer att man har mer i ryggsäcken som kan hålla en lite mer stången, mer större insikter, gått igenom stora prövningar och det har man minsann fixat och då kan man liksom landa i det. Och jag tror mycket det här med att fundera över vad är det värsta som kan hända och vänja sig vid den tanken, leka med den tanken och inse att det inte är så farligt. Det tror jag är det ena. Nummer två, att prata om sina upplevelser och känslor, att inte hålla dem inom sig, tror jag är jätteviktigt. Att orden som kommer ut ur munnen kommer upplevas så mycket lättare än det stora trycket som är i bröstkorgen. Det stora trycket i bröstkorgen känns gigantiskt, men orden som kommer ut är ju liksom, kanske inte banala, men det är liksom, det blir någonting annat. Och nummer tre som jag tror är allra, allra viktigast, och det är därför jag älskar att jobba med mina PT-klienter i ett litet gym. Vissa klienter som jag har, de bokar ju in så att de alltid är ensamma i gymmet med mig. Men det är ju en trygg miljö. Och då är det liksom både trygg miljö som i, och vad det är för typ av fysiskt rum, utomhus eller inomhus som vi är i. men också en trygg miljö som i relationerna runt omkring. Kan jag dela mina känslor med de här personerna, upplever jag att jag blir dömd? Är det här någonting som vi kommer kunna dra ett streck över sen när det är klart, eller kommer jag att få fortsätta höra hur dåligt det gick, eller hur, vilken begränsning jag utgjorde för gruppen senare? Men just att en trygg miljö tror jag är jätteviktigt, och det tror jag många missar. Både så här vuxna som jobbar med ungdomar, tränare, PTs, mycket av de här bootcamp-passen som är fruktansvärt tuffa och människor pressar sig för att de är så himla måna om att passa in. Och sen kanske man inte har det här skyddsnätet i relationen att falla tillbaka till. Eller så stärks relationerna av att man liksom går igenom någon form av väldigt prestationsinriktad fas. Men sen är ju jag skulle ju vilja att vi generellt dämpar fokus på prestation. På individnivå så är det klart att vissa människor mår jättebra av att känna höga krav på sig själva. De höjer sin lägsta nivå, de taggar till, de presterar egentligen över sin teoretiska kapacitet. Det som de skulle kunna prestera på pappret, det överlevererar de på. Men för en större grupp, när det handlar om träning, ja, då tycker jag att man ska försöka jobba med kulturen att inte ha så stor prestationsfokus. För att i slutändan så kommer det ändå vara det man kommer ihåg, det är hur roligt allting runt omkring var. Jag frågade till exempel flera av de äldre ungdomarna som hade varit med på så här pandemi-NM förra året. Så frågade jag, vilka sträckor körde du då? Hur gick det? Och så här. De kom i princip inte ihåg vad de hade tävlat i. De minns ju ingenting sånt. Men de pratade om så här, det var vilka som var med i laget, hur de bodde, hur roligt det var att hänga. Alla de delarna minns de helt, alltså till 100%. Och det tycker jag är det roligaste. Att det är klart att Armand Duplantis räknar sina VM-guld, och jag läste någon artikel som handlar om hur smart han är, för att han hade lagt in i så här olika typer av avtal, så har han lagt in en så här världsrekordsklausul så att han ska få massa bonusar. Jag vet inte om det är säkert hans agent, skitsamma, men bonusar för varje världsrekord han tar. Och då är det klart att man kan ta ett världsrekord med 30 centimeter. Alltså man, det är klart att, eller han kan ju göra det om han vill. Men det är lättare för honom att casha in pengarna om han tar en centimeter i taget. Och gör han det en gång om året, ja, men då kanske han får $1 miljon per gång. Jag vet inte, nu drar jag bara till med en siffra. Men jag kan ju tycka att vi vet när det är roligt och när det är lustfyllt, då mår man bra. När det är fokus på prestation och att vara bäst, då är det inte så roligt för de allra flesta. Och min erfarenhet är att även de som är allra bäst, de tycker inte att det är jätteroligt när de ska tävla och känna att de måste vara bäst ytterligare en gång. Och jag sa till flera av våra aktiva som är liksom överlägset bäst i Sverige, och nu ska de ut på internationella tävlingsarenan och mäta sig mot andra länders allra bästa idrottare. Och då ville jag lyfta fram, gud vad roligt att du får känna på hur det känns att ha motstånd. Alltså, det är ju roligare att komma trea i ett nordiskt mästerskap och ligga och fightas ett helt lopp än att vinna med flera minuter i Sverige och har kört loppet helt själv. Och då så här, ja, jo, men det har du faktiskt rätt i, och att det handlar om erfarenheter. Varje sån här grej där man testar sin mentala förmåga och får känna på hur känslorna och tankarna spelar en spratt ibland, att den håller på och busar med hjärnan och liksom lägger i, det är nästan så att tänka att det är som så här påskägg att den så här lägger i massa små överraskningar i hjärnan och så öppnar hjärnan ett ägg och bara oj, där i låg det godisbitar och i någon annan så här, där låg det daim och i en tredje där låg det legobitar. Och så visste man inte om att man hade de där påskäggen i hjärnan för att de plötsligt ploppar upp när man hamnar i situationer där man ställs inför ovana aktiviteter. Och det här är ju verkligen 100% idrottsneutralt, alltså vilken idrott eller träningsform du än håller på med, precis som när jag, mina PT-klienter ska prova att maxa för första gången och så får de en känsla de aldrig haft förut och bara, åh, de blir typ chockade över att känna nervositet eller att de ska uppfylla mina förväntningar eller sina egna förväntningar, de kanske aldrig haft förväntningar innan, och hur hanterar jag mina egna förväntningar på vad jag ska leverera för resultat. Jag tycker att det här är jätteintressant. Och, men mitt första internationella mästerskap som förbundskapten, jag hoppas att det ska bli många fler för att jag vet att jag kan göra bättre och jag lär mig och lär mig och lär mig. Går på nitar, gör någonting som jag tycker, ah, fasen också, det där blev inte bra. Hur kan vi förhindra att det händer vid ett annat tillfälle? Men 99% supernöjd. Vi tog fler medaljer än tidigare mästerskap. Jag har inte läst alla utvärderingar från de aktiva än, men jag hoppas att de är nöjda med hur vi förbundskaptener har stöttat dem i den här liksom, stora resan, bokstavligt talat.
Häftig grej ändå att fått vara med om. Tänk att du får lära dig nya saker nu varje dag.
Enormt inspirerande och motiverande. Det är så roligt att lära sig nya saker. Och det är så häftigt när det är svårt. När det är komplext. När saker och ting skulle kunna gå helt åt fanders och man måste vara på tå. Så jag däckade på färjan på vägen hem. Då var det som att min hjärna checkade ut. Natt nummer 4. Sen tog det ytterligare 4 dagar från att jag kom hem tills jag bajsade första gången sen innan jag åkte. Alltså en vecka!
Det är det sjukaste jag har hört.
En vecka! Och till slut så sa jag att jag tror jag måste ut och springa så att jag liksom sätter bara för att sätta igång magen. Nej, men en vecka, det är nytt olympiskt livsrekord för Lovisa Sandström.
Alltså jag tror aldrig i mitt liv att jag har gått en dag utan att bajsa. Hur kan man ens leva en vecka? Det är det sjukaste jag har hört.
Och barnen bara, men mamma, kan du sluta prata om att du inte har varit på toa? Alltså det börjar liksom, det börjar bli lite mycket nu. Och sen så sa jag till Hans och barnen, nej men nu tror jag det händer. Och så var jag inne, vi har sån här separett på landet. Så kom jag ut och så på händerna i luften och bara, victory! Yeah!
Men du måste haft jätteont i magen.
Inte ont, men jävligt, eller inte jävligt, väldigt obalanserad. Om man säger så. Och jag drack så mycket vatten för jag tänkte att jag skulle så här övervätska tarmen. För att det liksom till slut så skulle... Men det säger en hel del om de stressnivåer som kroppen går runt med under de här dagarna. Och det känner jag själv att jag måste träna på att hitta ett eget lugn där sömnen och alla de här basala delarna faktiskt fungerar. Maten fungerar ju bra. Jag åt jättemycket när det väl serverades mat. För man hamnar ju på ett matschema när man är i en sån här stor grupp. Men 26 000 steg per dag.
Det är ju riktigt bra. Jag hade ju typ 20 000 per dag när jag var i LA. Det är ju fördelen med att resa också, att man går ju jättemycket.
Ja. Nej, men så det är en upplevelse för livet, jättekul. Men det tog typ 4-5 dagar innan jag hade återhämtat mig, som om det hade varit ett maraton.
Du, nu måste vi prata om en helt annan grej. Och det är Zlatan Ibrahimovic.
Jaså?
Har du inte, förlåt nu, det här är lite gammalt, men jag har ju varit borta så jag har inte pratat med Lovisa innan jag åkte till LA. Så vi måste prata om det här. Har du inte sett Zlatan Ibrahimovic bilder på Instagram?
Jag var tvungen att leta upp dem för att kunna spara ner och sen visa för mina fotbollsspelande ungdomar som allra helst bara vill spela fotboll. Och när jag säger, okej, killar, Vi måste styrketräna. Vi måste löpträna. Vi måste rörlighetsträna. Det här är det som krävs om ni vill vara länge i fotbollsbranschen. Vi måste träna.
Exakt, och det är ju, där var du ju liksom inne på nyckeln, om du vill vara länge i fotbollsbranschen. För idag så håller ju folk på med elitidrott mycket längre än vad man gjorde för 10 år sedan, för att inte snacka om 20 år sedan och sådär. Innan så kunde man ju vara elitidrottare, alltså max tills man blev 30. Nu är det ju jättemånga som håller på efter 30, och titta på Zlatan, han är alltså då fortfarande på högsta nivå och han ska fylla 41. Men det är inte så konstigt heller, för han tar ju verkligen, verkligen hand om sin kropp. Den där kroppen, alltså jag blev helt chockad när jag såg de här bilderna i tidningen. Alltså jag var så här, nej men vad fan är det som händer? Hur är det möjligt? Han har ju också precis opererat sitt korsband. Eller precis, men han kommer ju från en korsbandsskada. Och han la upp någon bild på sina benmuskler, sina lårmuskler. Och det såg ju mer ut som att han skulle vara med i någon bodybuildartävling. Och jag vet ju, för att jag har ju själv gått igenom en knäoperation och verkligen fokuserat på att träna upp mina lårmuskler och haft rehabövningar för det. Och se hur hans lår ser ut efter att han har opererat sig för en korsbandsskada. Nej, men det var det sjukaste. Jag satt på riktigt och gapade. Och jag tog en och visade för barnen, bara, titta på det här! Titta på det här! Det är helt sjukt! Och de var ju också helt imponerade, givetvis. Men man undrar ju liksom hur han lägger upp det. Jag undrar alltid det när jag ser såna här grejer som inte borde vara möjliga. Så tänker jag, hur tränar han? Jag vill veta alla detaljer. Jag vill att Zlatan ska göra som Nils van der Poel och skriva ett jävla kompendium. Han måste skriva ett kompendium hur han har tränat under de här åren, för att jag måste veta, vad är receptet? Hur är det ens möjligt? Och har ni nu då inte sett detta? Om ni har missat det så vet jag inte. Då har ni liksom varit blinda och döva de senaste veckorna. Men har ni inte sett det så måste ni googla bara Zlatan kropp. Så får ni upp det direkt. Eller gå in på hans Instagram. För det är sinnes.
Jag trodde det var flätan som du skulle diskutera.
Nej, nej, nej. Den har jag knappt ens sett. Den ser ju inte klok ut, men skit i det, för med de där lårmusklerna så allt är förlåtet, om man säger så.
Men jag tycker att det är väldigt intressant när man pratar om men dels det finns två aspekter som jag tycker är intressanta. Det ena är när en idrottare är väldigt duktig på sin sport, vilka krav och förväntningar man har att den personen också ska vara vältränad. Och med det menar jag till exempel Sara Sjöström, som alltid, hon har själv beskrivit att hon var alltid bland de sämre på alla fystester. Och ändå så vann hon EM-guld och VM-guld varje gång. Samtidigt som vi har för idrottare så har vi så här fysprofiler, så här göra Cooper-test, armhävningar, visst antal på en minut, eller så här länge ska du kunna stå i planka. Att vi liksom, när vi tänker så här, men varför har vi massa fysträning och fysprofiler för idrottare? Vad är liksom själva filosofin bakom? Och då handlar det ju väldigt ofta om att vara hållfast. Och när man pratar om att vara hållfast, då är det ju tre delar som kommer. Det är att vara rörlig. Det är att ha muskelmassa som kan skydda vid de här stora provokationerna som det ändå blir av att hoppa, att springa, att landa, snabba sidoförflyttningar och den delen. Och också att vi behöver ha en så pass bra kondition att vi orkar återhämta oss från de träningspass som vi har gjort så att vi kan träna igen. Och det här är ju inte egentligen specifikt för elitidrottare. Så vill vi ju att även att vanliga motionärer ska träna och fokusera på att vara så pass rörlig att du kan utföra de styrkeövningar som också bygger muskelmassa. Att ha så pass bra kondition att du orkar träna de här 3 gånger i veckan som vi ändå har rekommendationer för, där vi vet att vi bygger hälsa och förebygger ohälsa, fysisk ohälsa. Och ändå så kan vi se att väldigt många motionärer, och det här är mitt andra resonemang, de kopierar träningsprogrammen som är inriktade på själva elitidrotten. Alltså till exempel ett löparprogram för 5 kilometer. Så här sprang jag för att bli supersnabb på 5 kilometer. Och så kopierar man det programmet. Och så springer man alla intervallerna i det tempot som ska vara. Och man räknar sina kilometrar och så vidare. Men man kopierar inte rörlighetsprogrammet som den här duktiga 5000-meterslöparen gör. Man kopierar inte styrka- och explosivitetsprogrammet som den här duktiga 5000-meterslöparen gör. Utan man plockar bara löpprogrammet. Och det tror jag är en miss som faktiskt då kommer bita en i svansen i slutändan. För att man inte kommer att hålla så pass många veckor eller månader att träningen faktiskt ger resultat på längre sikt. Men det här är ju du väldigt bra på. Det är ju för att du går igång på Zlatans fysträning snarare än hur bra han är på att göra frisparkar.
Ja, exakt. Men jag tänkte på en annan grej med det här med att man kan hålla på med elitidrott tills man blir mycket äldre idag än vad man kunde förut. Det skapar ju också en del andra problem. Det tänkte jag på när jag var i USA nu, för att då köpte jag och läste lite sån här skvallertidningar. Jag tycker det är kul att läsa så här People och allt vad de heter. Och då läste jag någon artikel om Tom Brady och Giselle Bündchen. Du känner till Tom Brady eller?
Nej, Giselle Bündchen, men Tom Brady vet jag inte om, men du kanske kan förklara så kommer jag komma på.
Absolut. Giselle Bündchen är ju en av vår tids största fotomodeller. På den tiden när supermodeller var riktigt stora så var ju hon den största liksom, från Brasilien. Hon är ju en riktig amazon, svinsnygg givetvis. Hon gifte sig då med Tom Brady, och Tom Brady är ju den största inom amerikansk fotboll genom alla tider. Han är quarterback, du vet, quarterbacken är den som kastar bollen, alltså den som syns mest och får mest uppmärksamhet, och han har varit den bästa på den positionen väldigt, väldigt länge. För grejen med Tom Brady är att Tom Brady är 45 år och han pensionerade sig i fjol, tror jag det var, men sen ångrar han sig och så bara nej, jag ska inte pensionera mig. Jag ska spela vidare och skriva på ett nytt kontrakt och bestämma sig för att fortsätta sin karriär. Och då läste jag i de här skvallertidningarna då att nu knakar det mellan Tom och Giselle. För hon är så trött på att det är hans idrott som tar upp all tid. Hon har väl liksom gått och väntat på att så här, nej, men när ska jag få mitt? Då. För hon har ju dragit ner förmodligen på sin karriär väldigt mycket, eftersom de har väl hunnit få 2 eller 3 barn och han är borta hela tiden och spelar matcher. De har ju ett jäkla schema i de amerikanska sportserierna, så han är väl borta hur mycket som helst och hon är ensam hemma med barnen och så vidare. Så då läste jag någonstans att nu är Giselle så här, jag har också drömmar och planer och när ska det vara min tur, och hon var inte nöjd med att han då hade bestämt sig för att återigen göra comeback 45 år gammal. Så att det kommer ju andra problem med, för att det ska man ju komma ihåg, för det tänkte jag på med Zlatans träning här också. Då läste jag att han hade åkt till sin PT nere vid Gardasjön i Italien och hängt med honom där hela sommaren och bara tränat och tränat och tränat och tränat. Och då tänker jag så här, har vi kan få stryka på foten då? Ja, men det är ju såklart familjen. Så att det är ju också uppoffringar som kommer med detta. Om man tar till exempel Kim Källström och hans fru. När Kim Källström, fotbollsspelaren då, slutade spela, då var hans fru så här, men nu är det min tur. Och då började hon plugga till läkare. Och då var hon ju liksom lite äldre än de flesta som började plugga till läkare. Men då var det så här att han var bara, men nu är det hennes tur, nu får hon göra sin grej. Så att nu ska hon plugga till läkare liksom. Och så är det nog mycket i sådana där relationer, att många går och liksom väntar på att ska karriären ta slut snart, även om det såklart är väldigt roligt att vara med på den resan också, antar jag. Men att det blir som så här, när ska mitt liv få sätta igång då? När ska jag få liksom fokusera på mig och mina planer och mina drömmar och sådär? Och det blir ju en aspekt som kommer in i det här med att man kan hålla på med elitidrott mycket, mycket längre idag. Ja, jag satt och funderade på detta på flyget när jag satt och bläddrade i de där
tidningarna. Jag såg ett roligt skämt på det temat. på internetet. Och då, jag är alltid så dålig på att återberätta på engelska, men det behöver ändå vara lite engelska i det här skämtet. Så då får det, det blir lite blandat nu. Då var det our soccer team, we have 4 games each season when we meet the Phantoms. Alltså 4 matcher per säsong möter mitt fotbollslag the Phantoms, fantomerna. Det innebär att vi hela laget åker till pubben, sitter där och dricker öl och sen åker vi hem till våra familjer och berättar om all the goals that we scored during this game. Så 4 matcher per säsong då möter man the Phantoms. Det innebär alltså att de inte finns. Ja. Och det jag ser väl bakomliggande här att fruarna i sammanhanget inte är jättenöjd med att inte nog med att partnern ska spela Gärdsgårdsserien i fotboll, en jävla massa matcher plus träningar, och dessutom hänga med lagkompisarna på pubben. Så de gjorde en sån lösning och att alla var överens om det här i laget, så att det är liksom The Phantoms, det är liksom ett etablerat lag att möta som alla tydligen gör väldigt snygga mål mot.
Smart, det här ska jag faktiskt införa till mitt basketlag. Ja. Säga till Patrik så här, nej, men vi har en match mot fantomerna. Han bara, fantomerna, vad är det för lag? Jag tror de är från Huddinge eller något sånt. Mm. Eller något ännu längre bort. Ja, men de håller till i Uppsala så att det kan bli sent.
men jag har faktiskt gjort lite samma den här veckan som ju då är skolstartsveckan för många. Då är jag ensam i stan med Sixten och Baxter, han är på filminspelning i Göteborg med Hans och med Texas, hunden.
Mm.
Och det innebär ju att jag och Sixten, vi har bara vår egen agenda att förhålla oss till. Så jag har bokat in jättemycket PT-träning för min egen del. Jag har bokat in träning för Sixten, eftersom han började inte skolan förrän då i torsdags, alltså igår när det här avsnittet släpps, men om några dagar. Så vi kör vårt eget race med bara en massa träning där vi inte behöver förhålla oss till någon annan. Och det var ju en väldigt bra lösning. Problemet är ju bara att man måste jobba också. Så jag har lite svårt att få till mitt jobb den här veckan för att jag ska träna så mycket. Men jag unnade mig några sådana här dagar innan det drar igång på riktigt. Och det är också därför jag ligger med den galnaste träningsverken i mina lår. För liksom första benpasset. Man kör benträning i maskiner där man inte gjort det på en hel sommar. Herregud vad det var jobbigt.
Ja, fy fan, det bränner verkligen. Apropå det så har jag den sjukaste augustiångesten. Jag har det varje år. Jag vet att du är så här, nu är det nyår. Nu börjar året. Men för mig är det är så mycket ångest. Jag tycker augusti är en... Jag älskar egentligen augusti, för det är fortfarande sommar, det är varmt och det är härligt, men allt drar igång. Och jag tycker det är så jobbigt. Innan alla nya rutiner sätter sig, innan man får liksom alla tider för alla aktiviteter, innan man har att veckorna bara rullar på. Och plus att allting ska bara liksom kicka igång i 700 knyck. Det är inte så att man kan smyga igång och jobba lite grann, utan det är bara så här... 1000 events, 1000 möten, 1000 jobbgrejer. Alltså det är 1000 brillar som ska göras. Så att, ja, lite så här ångestläge är det på mig just nu.
Ja, det var ju därför jag började med att boka in massa träning några dagar och lite jobb. Så att jag liksom gradvis tillför jobb. För att jag inte ska få den stora chocken, känner jag.
Det var nog smart, men jag kan inte riktigt liksom välja själv, utan det bara var en massa grejer som jag måste göra detta, jag måste tacka ja till det här, jag måste gå på det här mötet. Ja. Men, jag ska inte klaga, det brukar sätta sig i september ungefär, men augusti tycker jag är en stressande månad.
Ta ett andetag.
Ja, bra. Andas!
Och med det sagt så kanske det är dags att summera veckans avsnitt av Träningspodden och knyta ihop säcken så att du kan ta tag i den där augusti-racet.
Ja, tyvärr. För det här var som ett litet andningshål, måste jag säga. Men, vad har vi pratat om? Vi har pratat om nordiska mästerskapen, vi har pratat om USA. Lovisa och jag har varit på olika sorters resor, kan man säga. Zlatans superkropp. och lite annat smått och gott. Vår egen träning har också trillat in där. Vi får se vad det blir nästa vecka helt enkelt.
Jag ska åka på ungdomstävling med hela mitt ungdomsgäng i kanot. Så jag kommer väl inte ha sovit på några dygn och säkert inte varit på toaletten. Jag ska träna också.
Jag tycker vi alla ber tillsammans för Lovisas bajs. Kom ut! Kom ut!
Förlåt för det här, alltså. Men det var ändå, det är faktiskt en ganska stor grej. När man väl är i det där, då upptar det väldigt mycket av ens tankar.
Oh, herregud, jag kommer inte att tänka på annat nu när jag ser att du är borta.
Det var också så här att jag, när jag föreslog för Hans så här, men jag kanske ska ut och springa så att magen kommer igång. Han bara, ja men då måste du ta med dig toapapper. Jag bara, nej, alltså jag springer fram och tillbaka här på grusvägen så att jag kan springa in om det börjar.
Ja, för fy fan, mardrömmen när man måste bajsa när man är ute och springer, det är inte kul. Oj, oj, oj.
Ja, nej, men det gick ju bra i slutändan.
Det kom ut. Så vi håller tummarna för att det fortsätter så.
Ja, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Jag tror att det inte bara jag som är sugen på att åka till Los Angeles. Jag drömmer om det.
Ja, jag med, fast jag precis har kommit hem. Tack för att ni lyssnar, vi älskar er. Puss och kram,
hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.